Hej och välkomna till Katasalen i ABF-huset i Stockholm, där vi nu ska live-podda. Vill säga välkommen till alla er som har kommit hit och till alla er som lyssnar online. Jag heter Erik Rosén och är chefredaktör för Politism, som gör det här i samarbete med ABF Stockholm, som vi är väldigt glada för. Och idag, det här första avsnittet, ska avhandla frågan klass. Och vi ska våga ställa de frågor som man kanske inte alltid vågar ställa i alla andra samtal. Även på Politism är vi ofta väldigt konfliktinriktade, men det här är ett samtal där man ska våga ställa frågor, hur dumma eller enkla eller svåra de än är, har vi tänkt. Det är den första av fyra delar. Nästa del är den 16 oktober när vi kommer prata om vegetarianism. Hoppas att många kommer då. Alla som lyssnar kan också ställa frågor under poddens gång på antingen Twitters hashtag hur funkar det, på ABF hemsida eller ABF Stockholms Facebook-sida, ska jag säga. Eller om man är i lokalen så kan man skriva det på lappar och lämna till Maria eller Emily här. Och med det så lämnar jag över till Samara Alna här.
Tack så jättemycket, Erik. Och då vill jag presentera våra gäster. För grejen att vi valde dagens tema klass för att men vi är flera som har sett att begreppet klass har blivit hett igen och framförallt har blivit populär med berättelser om klassresor. Ja, men ni vet, lite som den amerikanska drömmen där man kan gå från ingenting till allting. Alla kan bli askungen på balen om man bara kämpar tillräckligt hårt, eller om man kanske har liksom träffa rätt förutsättningar eller personer eller vad det nu kan vara. Och då är frågan så här, varför har det blivit så hett med klass och klassresan igen? Vad betyder klass överhuvudtaget? Och kan vem som helst göra klassresa? Och är det verkligen så att vänstern hatar de som gör klassresor? Stämmer det verkligen? För att kunna svara på alla de här frågorna så har vi bjudit in Lena Sol, som är forskare i sociologi och som faktiskt har skrivit en avhandling om att veta sin klass, kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige. Och sen har vi Per-Anders Svärd, som är doktorand i statsvetenskap. Och du har också skrivit mycket om klass och medverkat bland annat i tidskriften Phronesis, som har gett ut ett nummer om klass. Så jag tänkte bara till att börja med, bara så här reda ut, vad är klass för begrepp egentligen?
Ja, jag kan börja. Om jag bara skulle säga en väldigt så här kort sak eller grundläggande sak som hur jag tänker på det, så skulle jag säga att det är den ojämlikhet som så här, kapitalismen inte klarar sig utan. Sen skulle jag också säga, alltså jag har ju i grunden jag är sociolog, så jag är väldigt skolad i liksom det finns ju väldigt många olika liksom syn på vad klass är även inom sociologin, men jag tänker att jag skulle nog ta upp vissa centrala saker som så här, produktionsförhållanden, ägande och makt och ja, även konflikt så, men att det handlar om exploatering och att det handlar om en klassstruktur helt enkelt.
Ja, jag håller med. Alltså, klass handlar ju i någon sorts väldigt bred bemärkelse om skiktning i ett samhälle där samhället delas in i grupper eller lager eller skikt, hierarkiskt ordnade, där vissa har mer och andra har mindre, där vissa äger och andra utför arbetet och sånt där. Samtidigt så är det inte helt självklart hur man ska definiera klass. Man kan ju till exempel dela in människor i klasser utifrån vad de har för förmögenhet, vad de har för inkomst, vilken sorts utbildning de har, deras status eller så i samhället, va? Och att det finns så många klassdefinitioner i svang beror ju på att forskare använder de här begreppen på olika sätt för att besvara olika frågor. Samtidigt så är det ur vänsterperspektiv de viktigaste punkterna att klass handlar om makt och att klass handlar om den makt som följer av ägande, som Lena var inne på. Att i klassamhällen är det ett fåtal som äger och kontrollerar de viktigaste resurserna i samhället, naturrikedomar och produktionsmedel, alltså fabriker och maskiner och teknologier och patent och så vidare. Medan det stora flertalet inte äger någonting och är tvungna att arbeta åt dem som äger.
Får jag bara flika in en sak som jag kom på? Jag tänker att ett sätt att förstå klass är också verkligen att se det som ett så här relationellt begrepp, det vill säga att det beskriver, som jag då skulle säga på lite så här forskarspråk, men att det beskriver exploateringsrelationer mellan olika grupper. Så. att det liksom är att man måste förstå klass som relationen mellan olika grupper med olika tillgång till exempelvis makt eller pengar eller inflytande eller så. Så det tycker jag är viktigt att komma ihåg.
Så klass kan se ut lite olika ut på olika platser, menar du, till exempel som det har varit bråk om så här, men barnfattigdom, men om man har tak över huvudet då är man inte fattig, men jämfört med andra platser där man inte har tak över huvudet då är man fattig, eller är det liksom så också relationellt
med klass? Nej, det var inte riktigt så, eller, absolut, det är också en diskussion, men jag tänkte just med det här relationella, tänker jag att klass liksom måste förstås som en, just som du också sa, att det är fråga om en hierarki och att det relationella, alltså att det handlar om så här konflikter mellan olika klasser eller grupper i samhället, så det var mer så jag tänkte.
Jättebra. Och om jag då frågar det här med ägande, om man, liksom, hur rör man sig mellan de här skikten eller klasserna? Om jag vinner på lotto till exempel, om jag har varit arbetarklass och jobbat liksom åt någon annan för att försörja mig, men om jag får plötsligt mycket pengar, alltså rör jag mig i en annan klass eller hur funkar det?
Inte med nödvändighet. Alltså det är klart att det finns människor som har den turen att man snubblar över en förmögenhet på det där sättet. Eller att man får en sån här once in a lifetime opportunity för att man råkar vara på rätt plats vid rätt tillfälle och liksom, eller råkar ha rätt kontakt eller någonting sånt. Så visst rör sig människor mellan samhällsklasserna på det sättet. Men samtidigt så kan man ju så kan man liksom se klassamhället som en ganska smal trappa där det inte får plats så många personer på varje trappsteg, så att säga. Visst kan jag tränga mig före någon som står på ett högre trappsteg, och visst kan någon där uppe liksom förlora sin förmögenhet och ramla ner, va? Men så länge den här trappstrukturen består så kommer vi fortfarande ha den här hierarkin, va? Enskilda individer kan röra sig upp och ner, men klasserna stannar kvar där de är. Åtminstone som det funkar under den här sortens produktionssätt som vi kallar för liksom kapitalistiskt produktionssätt, där produktionen bygger på att människor anställs för att lönearbeta, och de som äger stora resurser kan skumma av det värde som flertalet producerar.
Men då undrar jag om man pratar ju väldigt mycket om klass utifrån många gånger så här, en känsla eller identitet. Ja, men bor man på Södermalm, har pluggat på högskola och bakar surdegsbröd, då är man medelklass. Eller är man kommunalarbetare, då är man arbetarklass, eller liksom jobbar inom äldrevården. Eller så där. Alltså, hur definieras det, och använder folk rätt begrepp? Alltså, är surdegsbakande, surdegsbrödsbakande, är det liksom tecken på någon klass? Eller vad?
Men jag tänker att alltså det som du sa i början med att klass handlar om ganska många olika saker, och att det är också så som man inom forskningen förstår att det handlar om ekonomi, så här, men det handlar ju såklart också om så här livsstil eller så här känslor, skulle jag säga också, att och identitet såklart. Så jag tänker att så här, om man ska förstå klass nu, men även tidigare skulle jag säga, så måste man förstå olika dimensioner av klass. Liksom, där en är ju såklart liksom, alltså någon slags klassidentitet eller någon slags klassidentifikation. Och då kan väl sådana, liksom, om man nu ska säga så här, statusmarkörer eller livsstilsmarkörer också såklart ha en ganska stor betydelse för en viss klass. Liksom. Men man kan ju också se att vissa saker plötsligt så här plockas upp, till exempel i medelklassammanhang där liksom saker som så här, träskor, tänker jag, under en väldigt lång tid var otroligt så här ohippt liksom, och satt de träskorna på min mamma som är arbetarklass, så betyder de någonting, och nu plötsligt börjar alla så här, just springa omkring med så här, olika typer av träskor, och det betyder något helt annat på den typen av medelklasskroppar, för att då ges det ett värde som min mammas träskoanvändare inte skulle ha. Och jag tänker att så här, det där kan man ju tycka är liksom någon typ av symbolfråga som inte har någon liksom betydelse i relation till så här produktionsmedlen eller så. Fast jag tänker att det också är en väldigt viktig fråga när det gäller klass. Det vill säga så här, frågan om värde och vilket värde som tillskrivs olika människor. Så att jag tänker att de dimensionerna tycker jag också är väldigt viktiga, så att klass inte bara kommer att handla om ekonomi, för att det gör det, men det handlar också om väldigt mycket annat.
Jag håller med. Själv är jag ganska förtjust i en klassdefinition som Göran Greider använt i en bok som heter Arbetarklassens återkomst, där klass definieras då utifrån tre olika kriterier egentligen. Först då, kan man leva på sitt eget kapital, alltså på avkastningen på sitt eget kapital. Äger man så mycket rikedom så att man kan investera den och få leva på avkastningen? Det andra är om man har liksom makt över sina egna arbetsvillkor. Om man själv kan bestämma när och hur och med vad man ska arbeta. Och det tredje är om man har makt över andra i arbetet. Och om man ser det på det sättet så får man en ganska... Det är ju liksom, det är en grov klassindelning. Men jag tror att den säger rätt mycket om den här sortens samhälle som vi lever i nu. Att överklassen kan checka i alla de där boxarna. De kan leva på eget kapital. De har stort inflytande över sin egen arbetssituation. Och de har makt över andra. Sen finns det medelklass eller ett mellanskikt. Beroende på vilken sorts definition man vill använda. Som inte kan leva på sitt eget kapital. Som måste lönearbeta för att klara sig. Men ofta har mycket bättre arbetsvillkor. Friare yrken och så. Och ofta också makt över andra, som olika typer av mellanchefer som kan bestämma över andra på jobbet. Och sist då arbetarklassen, som inte får checka in någon av de där boxarna. För att de inte kan leva på kapital, de kan inte bestämma över andra och de har liksom andra som bestämmer deras arbetsvillkor. Samtidigt så är ju det här med klassidentitet och känslor och vad man ser sig själv som också en oerhört viktig del av klassamhällets dynamik, eftersom den på många sätt definierar vilka ställningstaganden man gör politiskt. Ser man liksom andra människor som konkurrenter om att stiga i den här hierarkin? Är man rädd för att en massa invandrare kommer att ta ens jobb? Eller ser man de här människorna runt omkring sig som allierade, som några som man har gemensamma intressen med? Och där kommer ju identitet och känslor in, har en väldigt stor roll för hur man mobiliserar människor och hur man aktiverar sig politiskt, fackligt eller inte aktiverar sig.
Jag tänkte också, det finns en undersökning från 2008, då var det bara 6% av den svenska befolkningen som inte hade någon uppfattning om sin egen klasstillhörighet. Och jag tänker det är också ganska intressant.
Alltså typ när man frågar så här, vilken klass tillhör du?
Ja, eller? Så fick man liksom ange, eller då var man ansåg sig tillhöra. Mm. Och det är ju alltså, i en tid när man liksom ändå under ganska lång tid har hört att klass inte spelar så stor roll längre, att människor inte tänker på liksom klass frågor i sitt eget liv eller så, då tänker jag att den där undersökningen är ganska så här intressant, för att den visar ju verkligen på att klass på många sätt är väldigt centralt för människor, och att man också placerar in sig själv och mycket väl vet sin klass. Så.
Mm. Men, och vad svarar de andra? Eller så här, hur vet man om man själv känner sig så som det är rätt klass? Alltså om jag kan jag gå omkring och känna mig som överklass, eller liksom hur funkar det där?
Men det där är ju, den där frågan togs upp också i nu kommer jag inte ihåg exakta siffrorna, men det som var tydligt till exempel, det var ju faktiskt att arbetarklassen, där var det många som definierade sig som medelklass, och tittar man på de så här faktiska, alltså hur, det vill säga det du precis tog upp, liksom makt över eget arbete, vilket typ av jobb man hade och så, då skulle det vara en större grupp som faktiskt rent objektivt, eller man ska säga, var arbetarklass. Och det är ju inte så konstigt, för att i ett samhälle där jag skulle säga att arbetarklassen tillskrivs ett väldigt lågt status. Värde. Mm. Jag vill prata om värde, för jag tycker det är väldigt viktigt och ett ganska så här, ett annat sätt än frågan om status. Och jag tänker att det är inte värderat att vara arbetarklass, och också utifrån en annan liksom aspekt, det vill säga att det också förknippas med någonting som man ska vilja lämna bakom sig. Då är det ju inte så konstigt att människor hellre anger att man är medelklass, liksom, för att hela samhället på något sätt går ut på att det innebär att ha ett gott liv, att vara medelklass. Och att då tänka sig att liksom, folk skulle vilja definiera sig som arbetarklass, det är ju liksom, jag tänker det går ju liksom inte riktigt ihop. Så.
Men det där var väldigt intressant, för jag kommer ihåg någon gång för några år sedan när man gjorde en undersökning kring RUT, att det var en sån skev liksom, mellan antalet som själva nyttjade RUT och stöttade RUT, avdraget, förlåt, jag ska säga RUT, inte RUT som RUT-namnet RUT, utan RUT-avdraget. Och att det var liksom, att det var märkt tydligt i de där svaren kring i den här liksom undersökningen, att det var många som definierade sig eller liksom identifierade sig som de som använde RUT-avdraget, men de själva använde inte RUT-avdraget eller hade råd, men att det var så intressant. Jag tänker att det måste ju också påverka politiska besluten. Alltså man definierar sig som en klass, men man själv tillhör egentligen helt andra och har helt andra villkor. Är inte det jätteproblematiskt då?
Jo, man kan ju se det på folks röstbeteende till exempel. Om man tittar på, om vi använder den här grova definitionen som vi just pratade om, så har vi ju en solklar majoritet av samhället som har en arbetarklassposition. 55-60% av befolkningen kanske som lever under de villkoren. Och sen har vi de här mer svårdefinierade mellanskikten eller medelklassen då, som utgör kanske en 30-35% eller något så. Och sen så har vi de som verkligen äger och är rika i samhället, va? På en 5-10%, varav 1% kanske är de verkligt dominerande. I Sverige handlar det om ett ganska litet fåtal familjer som kontrollerar de stora ekonomiska resurserna. Så ur den synvinkeln så skulle det ju vara ganska uppenbart då att om man tittar på vilka intressen man har, vilka villkor som man lever under och vilka villkor som man delar med andra, så tycks det ju som att en klar majoritet skulle ha intresse av ökad jämlikhet, utbyggd välfärd och så. Men många människor röstar ju till exempel inte utifrån de övertygelserna. Man engagerar sig inte fackligt utifrån den bilden. Utan man tänker att ja, det där är ingenting för mig kanske, eller jag tillhör någonting annat eller så. Och det låter, och man kan ha den känslan av att det här att definiera sig som arbetarklass liksom, att det är någonting konstigt, va?
Nästan. Inte så hippt.
Nej, det är inget tufft liksom.
Nej. Vi måste helt enkelt tuffa till arbetarklassidentiteten. Vi har en publikfråga.
Ja, vi har faktiskt flera här, och den ena appellerar direkt till vad Per Anders precis sa, för att den här personen menar att inom vänstern känns det ibland som att det ska vara så här fint att vara arbetarklass. Och då undrar den här personen, hur länge kan man claima sin arbetarklassidentitet efter att man har gjort en klassresa?
Men jag tänker att, eller jag tycker det, eftersom jag skrev en klassresenär i min avhandling, så är den där frågan ganska relevant för mig. Men jag tänker så här, att det är klart att det finns ett problem med liksom så här vänsterns romantisering av arbetarklassen. Det har varit ett problem under ganska lång tid. Och det tycker jag är ett problem på grund av att det just blir så att man så här, ja, men om vi ska gå tillbaka till 70-talet när det var fint att liksom jobba inom industrin i ett halvår så, eller 3 månader, och sen gå tillbaka till sin trygga position i medelklassen. Så här. Men jag tycker också att det faktiskt, om man tänker sig att det i samhället är så att arbetarklassen oftast inte tillskrivs ett värde, så tänker jag att det faktiskt också så här, finns någonting bra i det där. Inte i romantiserandet av arbetarklassen, för det är jag också väldigt trött på, men att om man så här på allvar tänker att man som vänsterperson ska förstå klassamhället, då måste man ju också någonstans närma sig arbetarklassen och inte bara leva i en bubbla där man inte har kontakt med någon, exempelvis, som liksom lever under helt andra villkor än vad man själv gör, eller liksom har helt andra arbetsvillkor än vad man själv har. Så att i den meningen tänker jag att det ändå är liksom inte bara enbart negativt att så här vänstern har en så här hang-up på arbetarklassen. Men det jag skulle säga i relation till klassresan är också så här att, om jag ska titta på min egen forskning, så tänker jag att det de framförallt så bar med sig, det var ju väldigt mycket vetskap om just så här de villkor som till exempel så här familjemedlemmar, föräldrar, syskon fortfarande levde under, som var kvar i arbetarklassen. Så här. Och på det sättet så finns det ju liksom, alltså som klassresenär har man ju också en vetskap om klassamhället på ett helt annat sätt än den som liksom till exempel är född in i medelklassen. Så på det sättet tänker jag att man har ju någonting med sig, för att man har en närhet till arbetarklassen genom exempelvis sin familj och så, som andra människor inte har. Och det tänker jag också så här är någonting ganska viktigt att ta med sig in i så här de här medelklassrummen som man kommer till som klassresenär, att man kan göra någonting vettigt politiskt av det också. Så.
Det finns ju en del som har liksom rest upp i hierarkin och vill kokettera med sin klassbakgrund på olika sätt, och då blir det ju enbart ett livsstilsprojekt eller någonting som man gör för att framhäva sin egen unicitet eller särart eller så, va? Och det är väl, ja, i det stora hela så är väl det rätt poänglöst eller så, men det är klart att man som, om det här med att claima sin identitet eller sin arbetarklassbakgrund, det är ju inte så att man förlorar rätten att inta en ståndpunkt som är den stora arbetarklassens intresse liksom, för att man själv råkar ha hamnat under bättre förhållanden. En amerikansk socialist sa en gång att I do not want to rise above my class, I want to rise with my class. Alltså, jag vill inte lyfta mig själv, höja mig själv över arbetarklassen. Jag vill höja hela arbetarklassen, eller jag vill att hela arbetarklassen ska resa sig, va? Vilket skulle innebära ett slut på den här produktionssättet som vi ser idag. Så att man förlorar ju aldrig den rätten att göra det politiska ställningstagandet. Absolut inte. Samtidigt måste man också betona, tror jag, att de här mellanskikten och så också i väldigt stor utsträckning delar intresset av minskade klyftor, en generell välfärd, större jämlikhet, inflytande på jobbet, jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetet och så vidare och så vidare.
Och det leder egentligen till frågan då om det här med klassresor. Alltså, varför är det så himla populärt med klassresor? Alltså, vi ser det inom böcker, populärkultur, även inom politiken. Man exemplifierar med den här personen gick från ingenting till allting. Titta vad framgångsrik den här personen är och ska utgöra någon sorts här, ett gott exempel för alla andra. Och vi ser det liksom hela tiden, gång på gång. Så här, om du bara gör rätt för dig, om du bara anstränger dig, då minsann kan du bli lycklig och fantastisk. Så varför är de här berättelserna så populära?
Det här är min favoritfråga, så jag tänker ta den. Det finns en sociolog som heter Julie Betty som jag tycker så här beskriver det här väldigt bra i en mening som jag typ alltid tar upp, så nu tar jag upp den igen. Hon säger så här att vi älskar undantagen för att de tillåter oss att glömma de som är regeln. Och det tycker jag på många sätt så här sammanfattar väldigt mycket om så här att klassresan så här som en favorithistoria i samhället, den fyller en funktion. Det är väl, alltså på det sättet att man tänker sig att så här, speciellt i Sverige tänker jag, där vi har haft ett väldigt starkt så här välfärdssamhälle ändå, man jämför med väldigt många andra länder, också ett utbildningssystem som faktiskt på många sätt ändå har gjort att det har varit möjligt att göra uppåtgående klassresor i Sverige. Så. Och det där kan man ju se liksom att det har hänt massa saker inom utbildningssystemet som gör att det bland annat är liksom svårare, skulle jag säga. Läsa upp betyg på komvux, massa andra saker som har hänt. Så på vissa så här formella sätt så har det blivit svårare att klassresa, skulle jag säga, över tid liksom. Och då är det såklart att den individuella klassresan på något sätt får en ännu viktigare funktion som en lösning på ojämlikhetens problem, tänker jag, alltså på en politisk nivå eller på en ideologisk nivå. Men att det också finns någonting väldigt speciellt med Sverige, tror jag, för att det har ju också varit en så här favorithistoria under hela 1900-talet, att så här, det var ju liksom ett av välfärdsstatens liksom projekt på något sätt att det här skulle göras möjligt.
Med klassresor?
Ja, men jag tänker att det fanns också en idé om en så här, och det är det jag på något sätt också tänker det är väldigt viktigt att hålla i minnet, att det ändå var som ett mer så kollektivt projekt också, att det fanns den här idén om liksom att lyfta arbetarklassen, alltså som klass. Och nu har det ju blivit ett mycket mer fokus på klassresan som ett individuellt projekt, så jag tänker att det är ett så här skift i samhällsprojekt, eller vad man ska säga. Nu är det som att så här, nu är det den individuella klassresan som är väldigt mycket i fokus, och förut så fanns det ändå en tanke om ett slags kollektivt lyft, och det har vi ju helt släppt. Men jag tycker också att det är ganska intressant att det är så här från vänster till höger också har blivit så att så här klassresan framställs verkligen som det som har blivit en lösning. Och det är ju helt liksom, alltså ur väldigt många olika aspekter, ett helt omöjligt så här samhällsprojekt. Vi kan inte komma till rätta med liksom ojämlikheter i detta samhälle genom klassresor, för det kommer alltid vara så att majoriteten stannar kvar. Alltså, alla kan inte liksom alla kommer inte kunna bli medelklass. Det kan liksom inte vara det som är.
Varför inte? Om alla gör en individuell klassresa, går det inte?
Nej, det kommer ju inte funka. Bland annat för att kapitalismen behöver en arbetarklass. Så vårt samhälle skulle falla samman om vi, alltså som det ser ut nu, om liksom alla lämnade arbetarklassen. Det är ju en fullständig liksom omöjlighet. Och det är också därför jag tycker att den här individuella liksom, alltså att ha klassresan som liksom lösningen på ojämlikhet, det är därför jag är så kritisk till det. Liksom. Sen är inte jag kritisk till att människor gör klassresor, jag har själv gjort den. Men jag är kritisk till att det är det som framställs som den politiska lösningen från vänster till höger. Liksom. Mm. Det är det jag tycker är problemet med klassresan.
Mm. Det är faktiskt så korkat så att klockorna stannar. Att vi har den här sortens diskussion om det här som en sorts lösning. Det är ju... Självklart skulle jag kunna bli chef istället för min chef, men då får ju min chef göra mitt jobb istället, liksom, så länge vi befinner oss inom samma struktur. Men det säger väl någonting om den liberala hegemonin i samhället, att den här sortens tänkande...
Hegemonin betyder?
Att, alltså de dominerande tankesätten här, att vår politiska fantasi eller våra visioner inte kan sträcka sig längre än till att vi kan se att om vi gör så att vissa arbetarklassungar får bättre utbildning, får de också bättre lön senare i livet och så vidare. istället för att fråga oss om den här hierarkin som sån ska behållas.
Men är det också så att jag ska bara fråga en sista fråga, sen ska jag släppa in publikfråga igen, för vi ser att vi har fått några stycken. Men är det så att klassresor förutsätter att andra inte reser? Alltså om jag, för att jag ska kunna göra en klassresa, då måste ju någon annan inte göra det. Annars skulle det inte vara en klassresa. Då skulle det annars vara att vi alla fick bättre villkor. Är det så? Ska man förstå det så? Att klassresa mer handlar om att det förutsätter att inte alla kan följa med, utan att det är bara jag.
Alltså både ja och nej. Det är klart att allas villkor kan förbättras, till exempel genom teknologiska framsteg och att vi får större resurser att dela på. På det sättet har ju kapitalismen varit progressiv. Den har byggt upp en fantastisk produktionsapparat och så vidare, som på det stora hela har höjt världens välstånd och så. Men inom den strukturen vid varje given tidpunkt så är det ju mer eller mindre ett nollsummespel. Alltså det som jag inte får av frukten av mitt arbete går ju till den som äger företaget där jag jobbar den dagen. Va? Och på det sättet så bibehålls ju den strukturen.
Mm. Ska vi ta en publikfråga?
Ja, då börjar vi med en grundläggande begreppsfråga här. Är det någon skillnad på arbetarklass och underklass?
Jag tycker inte om underklassbegreppet och pratar inte om underklass alls. För att jag tycker att det på många sätt är ett begrepp som är så stigmatiserande och att det också används i många politiska sammanhang som jag tycker är svåra. Så, jag tycker att det är bättre att prata om att det finns olika villkor inom arbetarklassen. Så. Och de kan ju se väldigt olika ut, men jag tycker ändå att det finns en poäng att se människor som del av arbetarklassen och inte definiera ut människor som en underklass, eller för att prata om liksom begrepp som utanförskap, som ju är otroligt politiskt liksom problematiskt som begrepp. Det finns en jättebra artikel av en forskare som heter Mattias Bengtsson där han menar att vi istället borde prata om ett innanförskap, för att de facto är det så att alla de människor som man nu pratar om befinner sig i det här utanförskapet, det vill säga har A-kassa, på socialbidrag, så att de egentligen befinner sig i en situation där de liksom använder sig av olika delar av liksom välfärdssamhället som syftade till att människor skulle vara innanför samhället. Så att det måste man också se, att det finns en liksom politisk agenda med vissa begrepp, och där skulle jag säga att underklassbegreppet också har kommit in i Sverige, för förut var det någonting som man bara pratade om i USA, också under en tid när det passade väldigt bra in i samma liksom diskussion som det här jäkla utanförskapsbegreppet som jag avskyr.
Mm. Arbetarklassbegreppet är ju mer politiskt på det sättet. Det synliggör att det faktiskt finns en sektion av befolkningen som utför arbetet. Och börjar man tänka på sig själv på det sättet så är man väldigt nära att upptäcka en kollektiv makt. Att man skulle kunna, eftersom man är de som gör jobbet, så skulle man kunna hota att sluta jobba och kräva andra villkor och så vidare och så vidare. Det här utanförskapsbegreppet är ju ett medvetet sätt att försöka avpolitisera klassdiskussionen. Utanförskap, det är en sorts containermetafor. Att här i den här behållaren, där är vi innanför. Resten är utanförskap. Men samhället är liksom inte en hink, alltså man är i eller utanför. Va? Samhället är ett antal hinkar som är staplade på varandra, där man har det bättre eller sämre.
Maria?
Ja, då har vi en till fråga från Twitter den här gången. Och den handlar om medelklassen och arbetarklassen. Och då är frågan, har medelklassen och arbetarklassen svårt att enas politiskt, och i så fall varför?
Bra fråga. Ja, det var en bra fråga. Ja, men delvis för att det finns liksom olika politiska intressen, tänker jag. Som och det jag skulle säga nu, att väldigt mycket av politiken riktar sig till medelklassen och har gjort det under en ganska lång tid. Och det är ett skifte, skulle jag också säga, i Sverige. Om man jämför med tidigare, när det var ändå så att ganska mycket av politiken faktiskt riktades till arbetarklassen och för att förbättra arbetarklassens villkor.
Kan du ge något exempel?
Ja, men jag tänker att hela välfärdssamhället i någon mening, alltså det handlade ju för sig också, och det ska man ju komma ihåg, till att bygga ihop samhället. Det vill säga så här att man såg att det fanns likheter. Det var ju liksom en stor del av det. Det handlade också om varför vi har liksom välfärdssystem som är generella, till skillnad från ganska många andra länder som har mer så här fattigdomsbekämpning genom att liksom, alltså barnbidraget är en typiskt sånt exempel. Liksom.
som är generellt i Sverige av den anledningen att man också skulle liksom...
Alla får barnbidrag, alla får barnbidrag oavsett inkomst, liksom. Vilken så, inkomst föräldern har.
Och det har ju liksom varit en poäng med det, liksom, för att också alltså så här, inte skilja grupper från varandra liksom, eller klasser. Så. Och det där är ju svårt tycker jag, för samtidigt så finns det ju liksom olika politiska intressen för arbetarklassen och medelklassen. Så att, jag tänker att det är liksom så här två aspekter av det där, att det finns delvis saker som så här skiljer, men det är också saker som i Sverige också har gjort att man på något sätt har fått en kollektiv sammanhållning som faktiskt binder ihop arbetare och medelklass. Det finns ju ändå någonting bra i också. Så. Mm.
Om det är någon från medelklassen där ute som lyssnar nu, så vill jag bara säga att ni håller på att utsättas för en gigantisk bluff. Gå inte på den. Vad man försöker sälja till er, till exempel den borgerliga regeringen här under 8 år, har ju försökt sälja privatiseringslösningar, nedmontering av socialförsäkringssystemet och så vidare och så vidare. I syfte att få er att börja teckna privata försäkringar och så vidare och så vidare. Som en medveten strategi för att urholka den gemensamma välfärden. Det är möjligt att en och annan av er där ute skulle kunna tjäna på det, visst, men ni kommer att döda oss allihop under själva processen. I det stora hela så har även ni gemensamma intressen med den breda arbetarklassen.
Det kan man väl också säga. Jag tänker på en liksom som jämlikhetsanden till exempel. Den boken argumenterade ju just för att så här, ojämlikheter faktiskt i så här, förlängningen drabbar liksom, hela samhällen och alla grupper i ett samhälle. Så på det sättet så typ, alltså, i en mening tjänar ju alla på att vi minskar ojämlikhet. Så.
Ska vi ta en till fråga från Maria?
Absolut. Vad har de allt fler tillfällighetsanställda och svartjobbande för plats i diskussionen om klass?
Ja, alltså även de personerna som har de tillfälliga anställningarna eller försörjer sig på svartjobb eller så tillhör ju arbetarklassen i stort. Vad den här osäkerhetiseringen av arbetsmarknaden har innebärt över tid förstås är ju har ju också varit en aktiv offensiv från högern och från de ägande klasserna att försöka beröva arbetarklassen dess styrka. Och osäkra anställningar, tillfälliga anställningar, försämrade a-kassevillkor och så vidare och så vidare gör ju att arbetarklass segment inom arbetarklassen ställs mot varandra och tvingas konkurrera om de få jobb som finns eller de trygga platser som finns istället för att aktivera sig och agera samfällt. Så det där handlar det ju om att man försöker urholka styrkan hos arbetarklassen, och det har ju varit en medveten klassoffensiv i västvärlden eller över hela världen under flera årtionden vid det här laget att slita itu arbetarklassen och ställa människor mot varandra på det här sättet.
Ska vi ta en sista fråga? Jag tycker det var många roliga frågor som kom in och jag ser att det är många publiken som vill ställa, så jag tycker att vi kör på.
Alltså, den sista skulle jag gärna vilja vänta med, för den känns som en så här perfekt fråga att avsluta med. Däremot kom det precis in nu. Då så är det... Nu ska vi se här. Hur ska vi få upp klass på dagordningen?
Ja, det var en bra fråga.
Får jag bara fråga... Liksom, när jag pratade med dig då sa du att det är så många som hör av sig till dig nu och vill prata om liksom, det här med klass och klassresa. Alltså, upplever du att det, just det här att det har blivit hett, men kanske på fel sätt, alltså att det har blivit hett att prata om så här, det här fenomenet klassresor, men pratar vi om klass som villkor och makt?
Det beror på vem man pratar med. Alltså, jag tänker, alltså, min avhandling kom ut förra året liksom, och efter det så... Alltså jag upplever inte att det finns en brist på samtal om klass, men det är för att alltså, det här är mitt jobb, liksom. Lite märkligt jobb, men det är i alla fall det jobb jag har. Och jag tänker att alltså, om jag skulle bedöma liksom, utifrån folk som hör av sig till mig, alltså, verkligen väldigt många olika, allt ifrån liksom, så här, doktorander till liksom barnmorskor som har så här sett någonting om vad jag har skrivit och så liksom, så finns det ju ett enormt så här uppdämt behov hos människor att så här prata om klass, att så här, just också att utifrån att det är väldigt många som tänker på klass i sitt eget liv och verkligen också tänker på Sverige som ett klassamhälle. Så på det sättet tänker jag att det finns liksom inget så här behov av att upplysa människor om klass. Det är de redan väldigt upplysta om liksom. Och också ganska många olika typer av människor liksom, så jag alltså, utifrån det jag befinner mig så upplever jag att det finns en liksom så här enorm vilja hos människor att så här prata om klass. Och verkligen också hos arbetarklassen. Det tycker jag är en liksom sak som jag, att man ska göra upp med, som att arbetarklassen inte liksom så här är klassmedveten längre. Det tycker jag är en, i alla fall den arbetarklass jag liksom träffar, vilket ändå är ett liksom antal olika personer, så tycker jag att det snarare verkligen finns liksom en ganska stark medvetenhet om så här vad klass gör i samhället. Det man däremot, skulle jag säga, så här, om man ska prata om att få upp klass på dagordningen, då tänker jag så här att då har man ju ett väldigt stort så här politiskt arbete framför sig, för att ska man titta på så här partipolitiken och liksom på en så här, alltså maktnivå inom politiken, där artikuleras ju klass väldigt, väldigt, väldigt sällan och väldigt lite av liksom de allra flesta politiska partier. Och det tycker jag är ett så här enormt problem liksom. Men också så här att ja, men så här fackföreningsrörelsen faktiskt också så här måste liksom så här ta tag i den frågan på ett helt annat sätt än vad som görs nu. För det är inte så att människor inte vill prata om klass. Mm.
Det finns en gammal devis om att arbetarklassens frigörelse måste vara dess eget verk. Och jag tror att få upp klass på dagordningen måste också vara arbetarrörelsens verk på många sätt. Inte minst fackligt och så. Att människor engagerar sig fackligt och dessutom kastar ut de som har engagerat sig fackligt och politiskt, men som har låtit sig köpas och som företräder andra intressen idag.
Det ska vi ha ett eget program om. Ja. Det här lät väldigt intressant.
En lång lista med namn ska vi ha.
Fast det hör man ju också om man liksom pratar med folk som fortfarande liksom, jag träffade en av mina kompisar igår som jobbar fackligt deltid och som har kvar sitt städjobb också, som hon städar och jobbar fackligt liksom. Och hon är ju väldigt frustrerad över precis just liksom, alltså vilka som också jobbar fackligt, att det är människor som helt har släppt liksom sitt vanliga jobb, men för henne är det så här jävligt viktigt att så här, men jag vill fortfarande städa, för att så här, jag vill inte bara jobba fackligt. Alltså så, för att så här, det kommer ta mig någonstans där jag inte vill vara. Ska jag kunna så här, fatta vad mina så här, medlemmar pratar om, så måste jag själv också så här, ha en förankring i det. Liksom. Och det där finns ju också, men tyvärr inte liksom, alltid i de som har befunnit sig i också maktpositioner inom facket under lång tid. Liksom. Så.
Ska vi ta en sista frågan då? För det är väl den som en avrundande fråga.
Okej, det här är den stora, stora frågan. Är ett klasslöst samhälle möjligt?
Och jag tänker också så här om vi ska också, för vi pratade lite om det innan, att vi vill gärna avsluta med en fråga om, för vi är ju liksom i ett vänstersammanhang här, och om man är liksom vänster idag och vill kämpa mot liksom klassklyftor och sådär, vad ska man göra, eller liksom, ja, är klassamhället eller klasslöst samhälle möjligt?
Ja, ett klasslöst samhälle.
Gud vad skönt, en applåd.
Jag kan nu äntligen avslöja att det är möjligt. Nej, men samhället har inte alltid varit ett klassamhälle. Klassamhället är ju en historisk uppfinning som är i och för sig gammalt och som uppstår när människor började producera ett överskott. Och det här överskottet kunde fördelas så att vissa blev rikare och andra fattigare. Det är klart att det är någonting som går att ändra på. Och det är min övertygelse att det kommer att ske. Men naturligtvis inte utan att människor tar ställning för det och kämpar för det. Försöker hitta alternativa sätt att organisera samhället. Att använda teknologier och infrastruktur och sin egen gemensamma styrka. För att genomföra förändringar. Men naturligtvis är det en möjlighet. Och på något sätt också en absolut nödvändighet för mänskligheten på något sorts existentiellt plan, skulle jag säga. Jag tycker inte att det anstår oss att leva i ett klassamhälle. Det borde liksom skära i kroppen på oss liksom, i varje sekund. Det gör det skär i kroppen på oss varje sekund att det är på det här sättet. Jag tror att vi kan vara någonting större och bättre än så.
Ja, det var så bra, så jag vet inte vad jag ska lyckas tillägga till det. Nej, men jag tänker också att det är möjligt liksom, och att det också är så här som en liksom, politisk vision som man på något sätt ändå kan så här, säga att man kan ha. Liksom. Sen att det klart inte kommer genomföras under min livstid. Liksom. Men att det också är någonting som man kan tänka att man så här, kan liksom, ändå engagera sig i. Liksom. Och att, jag tycker också att den där existentiella aspekten på ett sätt är ganska viktig. Eller så här, att man kan vi inte bättre än så här. Liksom. Och det tänker jag att man ändå måste tänka att vi kan.
Vad roligt. Men tack så jättemycket. Om vi inte har några fler publikfrågor så ber jag Erik att avrunda.
Ja, tack så hemskt mycket för att ni har kommit hit och lyssnat. Och tack till alla som har lyssnat via internet. Tack till alla som ställt frågor. Och så hoppas vi att vi ser er här igen den 16 oktober. När vi som sagt pratar om vegetarianism. Och med det avslutar vi för idag. Tack så mycket.
Tack.
Och ett jättestort tack till panelen förstås också.